Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kanske kan... Ja, vad ska vi snacka om?
Jag kan
kanske berätta en historia också.
Ja, vad trevligt.
En Hyland-match och en historia.
Det är ingen bra historia, men jag har en historia från OS.
Ja, men det är väl kul om du presenterar en historia som inte är så bra.
Den är dålig, det är ingen poäng i alls.
Det tycker vi är kul.
Ja, det var några poäng på slutet.
Det är en dålig historia. Okej, men du har alltså... Mats har en dålig historia.
Ja. Två dåliga historier.
Ja, och jag har lite ämnen, Ola har lite ämnen.
Ja, jag har faktiskt haft med mig, jag har inte så mycket. Jag sitter med lite som bisittare, men någonting har jag.
Jag har också lite grann, jag har grejer helt enkelt. Men hörni, ska vi börja med låten då, Olle?
Allt de bygger upp ska vi med ner.
Bra, vad heter bandet?
Det är...
Det lätta.
Florens.
Florens Valentin.
Bra, Mats. Olle, ni kan ju det här, killar. Välkomna till Gott Snack Sport. Hur mår ni, killar? Mats?
Bara gott, hörru.
Bara gott?
Jag har sovit i natt, faktiskt.
Ja.
Ja, så att då vill jag berätta någon historia i och med att jag mår så bra. Så att jag har sovit i natt för en gångs skull.
Så, ja, men är det en bra historia?
Det är en dålig historia. Men,
ja, kör den.
Men ska vi börja med fråga bara hur Olle mår, Mats? Så tar vi dig
hur
sen.
Hur mår du, Olle?
Jag mår bra. Ingenting att klaga på.
Har du sovit i natt?
Ja, jag har sovit i natt. Så ganska bra.
Är du?
Ja.
Mats har ju, det är lite lägre ribba där från Mats har ju sovit överhuvudtaget.
Aldrig sovit någonting.
Nej.
Förrän i natt.
Förrän i natt. Du har sovit lika mycket nu som sista 40 åren på en natt.
50 år. Samma,
ja. Men Mats, du hade en dålig historia. Berätta allt.
Jag på OS 1984 i Los Angeles så var det så att vi hade ett gäng, då med Bostig Gränsen lite bättre, som hade en liten... genomgång, halvtimmen mellan 7 till 7:30 på morgnarna i OS i Los Angeles.
Alltså, Gränsen är alltså chef då, pappa till Peter Gränsen som sen var handbollsmålvakt.
Precis.
Som är chef för svensk handbollsligan.
Ja, kanske 16 tiden svensk tid ungefär. Då skulle reporterna berätta om vad de skulle på under dagen och berätta om. Och då hade jag boxning. Håkan Brock kom jag ihåg.
Håkan the Knockbrock.
Håkan Brock. Och sen hade jag Ingvar Oldsberg hade fotboll och så vidare. Så Bosse satt igång. Vänta lite, sa Bosse. Kan du väcka Ingvar också? Och Dick Tobbe Svensson, en tekniker, och knackade på Ingvars dörr. Men inifrån hördes då, jag vill sova, hördes där inne. Så Tobbe kom tillbaka, Ingvar han vill sova. Okej då, sa Bosse, låt Ingvar sova. Sen körde vi då mellan 7:30. Sen var klockan 7:30, program var slut. Då kom en sömnpömsig Ingvar ut från sitt rum och sa, varför väckte ni mig inte för? Då hade han knackat på fel dörr.
Och vem var det de hade knackat på då? Peppe Eng.
Det förtäljer kanske inte så, men det var kanske Peppe Eng, ja.
Men Peppe Eng var inte där, han var ju surfad.
Han var surfad, han skötte sig jättedåligt och han ville ut på vid stranden där vi och så vidare, heter det Ocean Avenue eller sånt där, och träffa tjejer, så att han gav tusan i jobbet då också.
Men så det var alltså konkurrens bland Mötley Crüe och Peppe Eng och kanske Guns N' Roses i Los Angeles på den tiden, för det var ändå 84, eller?
Förlåt, ja. Sunset Boulevard heter det. Då han åkte bil ner till och skulle surfa med de stora grabbarna. För han har mycket att se upp till the beautiful life, liksom, det vackra livet där, och Los Angeles, jag vill inte missa det. Så att han gjorde bort, när han hade en jobb så låg han väldigt, väldigt lågt, kan jag säga.
Det var också då som Frank Andersson försvann ju i några dagar. Ingen visste vad han var. Sen var han, hade varit i Las Vegas och sa det här kuken ska sitta.
Just det, klassiskt. Tänk när, Nicky Six, vad fan, vad är hon tjejen som brukar suga av mig under bordet här? No, she's at Peppe Engs table.
Men med Peppe Eng, han hade ju förmåga också. Det var sådana genomgång med Wolf Lyberg, OS-chefen då, på OS-kansliet i Los Angeles varje morgon då, ganska tidigt vid 9-tiden. Och när jag var där då så hände ingenting, så att man hade en bandspelare med sig kanske och spelade inte in någonting. Gjorde inget. Sen när Peppe Eng då skulle sticka iväg då på morgonen, han hade varit ute och var jättesen och det, så att folk undrar, Peppe, är du här i garage, hämta bilen nu först, du har inte börjat på presskonferensen, Peppe, liksom, du får skynda dig på, Peppe, gör det bara, Peppe. Och Peppe åkte iväg då i alla fall. Sen såg jag att det var jättemycket folk då liksom som stod runt Thomas Johansson på morgonen då, och TV med Ingvar Oldsberg hade faktiskt börjat sända då hem till Sverige då, den här dopingskandalen med Thomas Johansson som var jättestort då, i alla fall. Och Peppe hade liksom ingen bandspelare. Jo, han hade en bandspelare med sig, det hade han. Men han tänkte att han skulle ringa då till studion och berätta vad som hade hänt. Jag hade en telefonare då ifrån det där. Men han hade inte pengar, så det passade inte in i automaten liksom. Han sa att det får vara det. Han frågade, har ni pengar, grabbar? Ingen hade det. Så att det gick inte. Jag gjorde en intervju då i alla fall med Thomas Johansson och stack iväg tillbaka till hotell Ramada in då för att spela upp den där då. Men då var det ganska sent, vi hade gått i tv hemma i Sverige alltihopa, så att när han då ringde in till studion då, som fick tag i just Tobbe Svensson då, som svarade där, så sa Tobbe att Bosse vill snacka med dig, Peppe. Sen fick han en fruktansvärd hårtork, alltså en sån utskällning, så det var otroligt. Och så skrek Bosse, vad har du den där skiten på bandet då, för helvete, skrek han. Spela över det där någon gång då, så vi får det där ändå. Så att han hade lagt det mitt på liksom då, på nagan, mitt på det här bandet.
Ja, en kvart långa de här
nagelbanden. Så han körde fram och tillbaka, jag hittar inte. Hittar du inte, skrek Bosse, skärp dig för fan. Och så där, så att det var ett fruktansvärt liv och så där. Så hittade han till slut i alla fall då och skulle spela över det, vilket han också gjorde då. Men det var Sveriges Radio var ju ägter till utav SVT då, med kanske en och en halv timme ungefär så där. Så Peppe hämtade sig aldrig under OS 1984 efter den jättetabben han gjorde då.
Men
han
var ju tvungen att få åka iväg till Venice eller till Santa Monica och surfa lite i så fall.
Jo, men sen gav jag tusan i allting överhuvudtaget, så att,
var det brons eller silver som Thomas Johansson tog som han blev av med?
Silver.
Han gjorde så ovän med hyllan också, Peppe.
Då, ja, men kör på. Nu får vi tre halvbra.
Hyllan var ju med då på gamla meriter. Han skulle göra en krönika då på gamla dagar. Född 1919 och 84. Han var ganska så gammal i alla fall. Och
65 bara ändå.
Ja, 65.
Men han kom ju med på nåder på det här OS-et ju.
Ja, och då,
för han hade misskött sig.
Och då skulle
han skulle inte supa, hade han lovat.
Ja, just Antabus och så vidare.
Ja, det. Höll han det då?
Och så vidare. Han gjorde upp med Tommy Engstrand att han skulle skötas och så vidare. Att jobba där.
Höll han det då, man?
Han höll det fram till hemresan sen när han klappade upp på planet hem till Sverige. Men då var allting över. Då släppte allting för hyllan. Men han skulle göra en krönika då i alla fall ifrån OS, en krönika och berätta om vad som tidningarna skriver, och det var ju en bra idé, alltså, som gammal OS-mästare så skulle han berätta att tidningarna skriver det och så här, måla upp någonting, stämning och så vidare inför vad som kommer skulle och allt det där, så att han gjorde det väldigt bra, men sen var det då att han fick sitta och vänta på Peppe Eng, kommer jag ihåg, i taxin nere vid entrén till hotellet, och Peppe, han var så jävla långsam så han kom aldrig ner, förstår du, så att då fick Peppe en otrolig utskällning igen utav hyran som var rasande, vet du, på Peppe, att alltså kommer så sent, va, så att det var
hur lät han, om du kan härma folk, kan se, hur lät hyllan han skällde på Peppe ungefär?
Förbannade jävla Peppe, vad jag har sysslat med för någonting, det är ett OS, det är ett kall journalistik, jag menar, du dröjer, men här sitter vi och väntar och det och missar mycket under morgontimmarna här, så att skärp det för fan.
Vad sa Peppe till sitt försvar?
Var tyst.
Ja, okej, hade han guldtanden på den tiden? Eller var
guldtand.
Han hade det också? Ja. Jaha.
För att skärma tjejerna.
Ja. Men var det på det här OS-et som Radiosporten hade Mike Power som chaufför?
Så var det.
Som, alltså sen då, som nu har världsrekordet i längdhopp.
Så var det.
Är det sant?
Ja, han körde ju hyllan.
Och jag undrar om inte Annika Duncan hade, eller nästan en affär med Mike Power då, under detta OS. Det alltså, låter jag osagt.
Som gift då? Hade hon det eventuellt?
Ja, hon var gift med Ivan Duncan som var guldtränare i Alvik i basket.
Ja, och det här vet vi inte. Så att det är
nej, bara det är inget förtal. Vi vet inte. Nej, vi däremot inte. Vet att hon var gift med Ivan Duncan. Därför hette Duncan. Hon hette ju något polskt förut.
Hon hette Malina Rich.
Ja,
men var det att de hade väldigt de hade det trevligt så att säga.
De hade det jättetrevligt.
De var nere vid baren typ.
Ja, det kan ju inte vara förtalet att säga att de var trevligt.
Och så får man spekulera själv.
Så alla hade det trevligt på oss utom Peppe Eng som blev utskälld.
Nej, han bäddade ju som han låg som bäddade som han ligger, vad man säger så här. Så att, ja, men han gjorde ju tabba hela tiden så att han fick ju höra att han levde, vet att han levde och så vidare. Så att det var ett mörkt Peppe OS, det var det verkligen.
Men fick han så att säga köpa sin kärlek för pengar då? Bara
ja,
för att...
men jag tror inte han blir så mycket om det. Han vill utnyttja Los Angeles till max då för sin egen del och må bra när han kom hem, bortsett från jobbet och så vidare. Och det kanske ligger någonting i det.
Vi hörde ryktas att du har spelat tennis med Lennart Hyland.
Kan ja, det har jag gjort. Jag var ju god vän med Hyland verkligen och vi spelade, kommer ihåg, ute på utebanorna på Kungliga faktiskt då. Och så där, så att, men Hyland var ju inte så bra i tennis att han hade, han var inte som många berättar dålig förlorare, det var han inte riktigt.
I alla fall inte på skrekan och gapa.
Nej, han gjorde ju inte det, men när han spelade mot Uno Hedin, spelade pingis i radiohus och då var han jätteförbannad och gapade och skrekan. Uno retade upp Hyland.
Lycka till.
Men hur det nu var så har jag god erfarenhet av Hyland i alla fall. Det var kul att spela tennis med honom faktiskt på Kungliga utebanor som någonstans någon hade hittat i gamla husmodern. Tjej som var här alldeles nyss i studion som sa att vi har såg att du spelade hennes på Hyland.
Moa lämnade jättetrevligt en lyssnare som lämnade Ålands sidor.
Just det, och det här är en fråga som är intressant för väldigt få, men de som är intresserade av den är väldigt intresserade av den. Vem var bäst på pingis, Bengt Grive eller Uno Hedin?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, han var en showman i pingis, Bengt Grive. Och han, ja, det var nog Grive. Han var ju...
Han var gammal medaljör, va? Yes,
han var ju svensk mästare dubbel i alla fall. Ja. Han var ju finalist också i singles. Uno nådde ju bara till kvartsfinal i singles. Så att Bengt Grive var bättre än Uno i pingis, så var det.
Och det är många undrar också, vem är bäst i pingis bland Jens Thorgraven och Olof Palmlöf? Och historien säger att det är Jens Thorgraven som vunnit mot dig i finalerna.
Nej, det är inte. Jag är lite bättre än han.
Men då, men han
så, vunn, så,
men
så han snabbt tar färden
han, det. Men han vinner mot dig?
Nej, han vinner inte mot mig. Fast i början, alltså när vi körde för så här, kanske 10-15 år sedan, då hade han till och med handicap på mig. Det har han inte längre. Men jag tror att jag har vunnit fler matcher än han de senaste åren.
Ja, för han berättade att ni hade spelat. Jag tror att han var legendarisk, får man säga nu då. Legendar på till Frösporten. Och SR också, va?
Ja, han var ju legendar på SR också. Och han var ju kanske inte så bra framför micken, men otroligt bra bakom kulisserna som producent. Och det på radion var han redan jättebra. Att han var bra i pingis, det visste jag faktiskt inte riktigt. Men Uno Hedin då, som faktiskt fyller 90 år tror jag, och sånt där. Ja. Är det ruskigt? Alltså 90 år. Han spelar ju pingis varje dag fram till det att han, helt nyligen tror jag, och sådär, så att för sin ålder var han ju varit jätteduktig, varit med i VM för veteraner.
Ja, men precis, många han har fått medalj i VM för veteraner.
Han vill ju inte flyga, han är flygrädd, så han åker alltid bil då.
Det är någonting med pingisspelare, för Stellan Bengtsson vågar inte heller flyga.
Nej. Han kanske åkte till Belgrad med bil då, Uno Hedin, för att lira då VM med veteraner, och det för ett antal år sedan. Men när det handlar om alltså 90-åringar så är han nog en av de bästa i världen.
Och vad hade Jens ljugit ihop, sa du?
Att han sa att han hade vunnit över dig någon final.
Ja, men det någon gång har jag gjort.
Att i någon final att du hade så dålig tumör att du blev nervös. Det lurer inte Jens om. Men hörni, jag tycker vi ska prata om Uno Hedin och det där gnäggandet jag la mig till där.
Ja,
lycka till!
Ja, det var ju ganska, för de som... Ganska få ändå, men för de som känner igen det får du en liten guldkant i kanten.
Och de som inte känner igen det var
kanske konstigt.
Nej, men ja,
de som inte vet hur Uno led kanske inte var så bra, men de som vet hur Uno led så är det ju fantastiskt.
Ja, men det är också att Uno då var ju väldigt dåliga tips ofta. Det är en häst som jag har spannat lite. Det är del du ling här på Sovalla.
Men vet du, alltså, var det någon som följde upp och har verkligen koll på att det var dåliga tips? Hade han sällan...
Det var ingen, det var bara att han hade typ ett tips och lyfte säkert en lön på 50 lax i månaden.
Ja, okay.
Det var typ ett tips varannan dag han hade.
Men Uno är ju fantastisk. Alltså, han är ju jättebra på schack. Han är jättebra. Och sen är jag ju då pingis då, och sen är det då trav och sådär.
Folk som är bra på schack brukar också vara bra på backgammon. Då vill jag tänka på en gammal kompis som heter Nico, som alltid när han pratar med tjejer så kunde hon säga så här. Att då får någon som var kristen. Jaha, så du gillar Jesus. Folk, tjejer som gillar Jesus brukar älska mig. Det är lite samma sak som folk som är bra på schack brukar också vara bra i backgammon.
Och brukar älska Uno Hedin. Ja,
visst.
Men jag tycker vi ska prata om något annat. På tal om Uno, vi pratar om det här. Kom, sen.
Kopiol vann ju Elitloppet något år.
93-94. Ja. Han vann två i rad. Var en amerikansk häst.
Ja, det är en kille var. De flesta brukar vara tjejer. Eller är det tvärtom?
Nej, killar.
Ja, de flesta brukar vara killar.
Killar.
Det var ju som kördes av Helene...
Helena Johansson.
Ja, Johansson så var ju en tjej. Ina Skott var en tjej.
Men det var ovanligt. Men det var ju Pri d'Amérique.
Ja, det var det. Det var men stora. Jag tänkte på hästar och hästar.
Ja, men stor vinner ibland. Stor vinner då och då. Ja. Men oftast är det ju hingstar som... Ja. Inte valla kanske ofta. Den är hingstar. Men Copial i alla fall tränar av Bo Eklöf, tror jag han hette.
Ja, ja.
Färjestad, Karlstad, Bördi. Och därför så sjöng då Sven Ingvars om Copial.
Ja, ja, ja.
I alla fall så är... så har det varit Elitloppet i helgen.
Just det.
Har ni koll på vem som vann?
Ja, det var en fransk häst som galopperar, vet jag.
Det är helt otroligt. Favoriten, vi kan ju ta loppet, dramaturgin från början. Favoriten var väl från början kanske Hail Mary.
Som körs av Örjan Kihlström.
Nej, körs av Erik Adelsson.
Ja, men det var en favorit körs av, jag vill bara nämna Örjan Kihlström. För att ja. Alltså, när jag var typ bebis för 40 år sedan drygt, då körde Örjan Kihlström och Stig H. Johansson var gammal. Alltså, ja, hur gammal är Örjan Kihlström? Han kör ju fortfarande, han måste typ vara
66 kanske.
Ja, men han har kört otroligt
länge. Han är Stig H, han är nog 77.
Ja, men Stig H kör ju inte längre.
Nej, men han är ändå 77 år.
Ja, det kan han vara.
Vem var det som fick köra hans hästar? Det var väl Örjan från början?
Ja, det kanske var det.
För Örjan är ju så kallad catch driver. Mm-hmm. Han tar ju bara hästar i storlopp och...
Ja, ja.
Eller han kör ju V75 varje och lite Solvalla V64 och sådär. V86, men... Han är ju som bäst i de stora loppen.
Jag hade en värsting i min klass, en som blev relegerad från Hässelby Gård, som kom till vår klass i Hässelby Vela Stad i åttan, som hette Patrik Hané, som alltså var brorson till Tommy Hané, gamle kusken. Säg någon det som körde Atas Fighter L, tror jag han körde.
Ja, det gjorde han kanske. men Örjan i alla fall körde ju Don Fanucci Zet, som vann förra året. Han vann förra året i Elitlopp, var favorit i finalen i år igen, för att han vann ju sitt löp då första försöket.
Det är åtta i första och åtta en semi, åtta en semi, som fyra.
Exakt, och han vann sitt löp, och då får man välja, för han hade bästa tiden också.
Säger man att man vann sitt löp och inte sitt lopp?
Eller man kan säga båda. Ja. Jag skulle säga löp är mer travslang, skulle jag säga. Mm. Fan, jag är lite travslangig idag.
Jo, men det får man väl.
Det får väl jag undrar med det. Och sen så...
Din skulle säga löp.
Ja, gud ja. Och sen kom ju Hail Mary då. Han skulle kunna säga race till och med. För att det var lite coolt på 70-talet när han började med trav säkert. Men sen i alla fall körde Adelsson Hail Mary. Och inte Ulf Adelsson eller Olle Adolfsson.
Eller Ebba Adelsson som är någon chef på SVT.
Eller pappa.
Tänk Ulf Adelsson, då moderatledaren. Ulf Adelsson. Tänk om man sa det någon gång.
Ja, då skulle han bli tokig.
Vad fel det hade varit.
Då skulle han bli tokig. Men han är inte Erik Adelsson.
Han är född 42. För han är alltså 10 år äldre än Putin, som vi har lärt oss då tidigare.
Just han är 80 alltså. Ja,
men vem är piggast av Putin eller
Adelsson? Jämnårig med Arne Hegerfors, va? Också 42.
Inte lika pigg. Varken piggare än Putin eller Adelsson.
Men Putin... Hur pigg är Putin?
Inte så pigg. Fortsätt nu.
Ja, förlåt. Putin är jättetrött faktiskt. Uh-huh. Men jag tror att Egefors är ännu tröttare. Jo, de får ju sett galopperar redan i starten. Misstänker att den blev för het. Alltså så är det ibland mest där. Han blev het, galopperar. Och det blir ett helt vansinnigt lopp. För att det är en till här som galopperar. Och till sist då så galopperar också nummer 7. Etonana heter han, tror jag.
Eller ja, minne du har.
En otena.
Bara, säg då till de som undrar att Jesper har inga anteckningar, utan det här tar han från huvudet.
Jag tar från huvudet. Jag tror att han heter Etonana eller Enotena. Alltså ett franskt namn.
Tänk på Entourage, så är det nästan
lite. Lite precis så. Men Gucciadoro, som är den här ganska otäcka italienska kusken. Italiensk transport är ju, som alla vet, ett jävla elände är det. De pryglar hästarna. Det var ju en som blev avsyn nu i Gorsadors stall för att han drev hästen på en uppvärmning. Och det är ju stenhårt i Sverige med drivningar och slag med spö.
Inte lika hårt i Italien.
Nej, i Italien så är det tvärtom ganska lättvindigt. Mm. Men i Sverige så är det inte det. Och det ska vi vara glada för, tycker jag. Sen var det väl en som blev avsyn, Joakim Lövgren, ett år.
Är det enda som är bra i SOS i Sverige?
Ja.
Det är en misstroendevotum mot Morgan Johansson. Och vår statsminister har sagt att de kommer avgå om det blir så. Det kommer inte bra, men ändå lite roligt.
Ja, det är väldigt kul, tycker jag. Men,
avgå om Morgan?
Om det skulle bli så att att de röstar bort honom i riksdagen.
Men det är sjukt att hon håller honom.
Morgan hänger väl löst
ändå
överhuvudtaget. Att han fick förnyat förtroende under Magda var ju en skräll.
Ja, det är
en
men vad har han på henne? Det är samma hållhake som Dan Eliasson har, verkar det som.
Ja, det är väldigt,
de har
väldigt
någon jävla
konstigt.
Skit på partiet.
Ja, det är väldigt
de, det går typ inte. Alltså, har du blivit med i sossarna?
Då, så har man ansvarsfrihet för alltid och man har anställning för alltid.
Förutom Mona Sahlin.
Ja, precis.
Men Micke Damberg undrar man ju egentligen varför han blir förbigången som partiledare varje gång. Liksom.
Ja, men det,
mot Juholt hade han inte en chans.
Nej,
liksom.
Men han kan ju prata, men det munnen säger ju ingenting.
Han är för tråkig.
Det
han
var väl några intriger som när han var i ungdomsförbundet, tror jag. Han fick många ovänner.
Kan det varit så, kanske?
Ja, tillbaka till Solvalla.
Ja, och det som händer är att det är ett par hästar borta då. Häst 1 och häst 6. Gucciadoro går i vanlig ordning stenhårt med sina hästar. Vivid Wide Ass heter den, om jag inte missminner mig. Eller Vivid Wise Ass, skitsamma. Så han går liksom för segern. Han blev ju omsprungen på upploppet förra året med en nos.
Tackar.
Av Don Fanucci sett. Jag blev jättelycklig.
Don Fanucci låter ju verkligen som maffia. Man
det får man
inte
säga.
Kaxa med Don Fanucci.
Ja, men det är en svensk häst, om jag inte missminner mig. Jag tror att det är en svensk häst. Ägs av Daniel Eliasson. Daniel Eliasson. Nej, men Daniel
det vore inget bra om Daniel Eliasson är inte den hästen. Daniel Eliasson, jag menar, herregud.
Tänk Daniel Eliasson som kusk eller tränare ännu.
Ja, för sparken där också.
För han förlorar allt, men får ändå priser.
Ja, verkligen. Om man tänker Dan Eliasson i sport.
Ja,
det går de i fotboll. Ja. Att han tränar typ Sveriges landslag. Åker ut, men får ändå medaljerna.
Ja, exakt.
Att de har köpt någonting nere på butten.
Ja, det är Dan Eliasson som domar i fotboll i Champions League-finalen.
Ja, visst. Ja, alla fel man kan göra liksom.
Men fel, får ändå, fel det kan bli, gör du.
Men får ändå stora rubriker.
Ja, precis.
Och liksom positiva rubriker. Men i alla fall, det som händer är att på upploppet så blir det brukar bli en 3-4 hästar som slåss om det. Då kommer Etona, som alltså har galopperat och vinna som häst.
Är det från femte spår?
Han,
för det blev väldigt många spår han, på slutet. Han, det var coolt
jag upplopp. Tror han kom ut på i femte spår.
Ja, det är inte vanligt.
Nej, för alltså, i ett V75-lopp händer det väl sällan. Ja, det kan vara något lopp då.
Det är ändå bara åtta hästar i.
Precis.
Hur ofta händer det att en som galopperar vinner?
Nej, det är det. Det händer aldrig. Men Etona
det händer aldrig. Det händer aldrig.
Fantastisk prestation av hästen. Den franske då, Etonan, eller Etonan, vad fan heter. Så vill jag bara nämna det att grattis till den franska hästen Etonan.
Ja, och men man får
säga
att människor tävlar i löpning, men också i gång. Och det är väldigt konstigt, för att om människan vill ta sig fram fort så springer ju människan. Det är ju naturligt.
Ja.
Och då undrar jag, varför finns trav? För jag menar, när hästar springer fort så galopperar de ju. Mm. Alltså, vem kommer ens på travet? Det kan inte vara Umo Hedin.
Bra fråga. Jag undrar om det är Umo.
Jag var inte så osäker på
det.
Säker på det, du. Jag vet, alltså jag tror att allt som går och det var som det där med korgboll, alltså basket.
Ja.
Det uppfanns ju av någon amerikan.
James Naismith.
Ja, precis. Kanadensare, va?
Ja,
som satt och på kontoret typ.
Ja,
och kastade grejer i korgen.
Ja, precis.
Kasta papper i papperskorgen och tänkte, fan, det här var ju kul.
Mm. Ja.
Och så började de kasta på kontoret och då blev det en sport. Så att,
ja, men det är ändå inte lika konstigt, för att här är alltså hästar tar sig fram snabbare på ett annat sätt. Varför tävlar de då i då kan de lika gärna tävla i passgång, eller människor kan tävla i myrsteg. Alltså, det gör vi ju i stort sett när vi har gång. Alltså, varför finns trav? Jag har inte fått något tillfredsställande svar.
Men det är inte samma...
Vad skulle Hyland säga?
Ja, men,
vad skulle Peter Gensel säga?
Men vad finns rodd, padd? Alltså...
Jo, men det är ju sporter som... Människan kan ju ta sig fram snabbare än att gå. Varför tävlar man då?
Alltså,
att gå?
Kanot och så här är ju med ett naturligt sätt att ta sig fram i Amazonas naturligtvis efter infödningarna där borta. I Brasilien naturligtvis.
Jag älskar när du säger infödningar.
Ja, men ja, det är ju infödningar som bor där i områdena kring Amazonas. Då måste man ju få säga det också.
Ja, visst. Ja.
Mats, jag måste få säga. Säger Mats.
Nej, men eftersom det stämmer.
Ja, det stämmer. Ja, det var ett roligt ord.
Ja, det är ett jättekul ord.
Ja.
Men infödingar, ja. De är ju därifrån. Vi är ju infödingar på Södermalm, så att säga. Så.
Ja, men hur knyter vi det till trav? Att hästa travar?
Ja, men det är väl bara som allt annat att man har haft en sulke någonstans för att du har skördetröskel eller en plog eller någonting. Och så har man känt, fan, det här var ju kul att tävla i.
Och är det så att det inte går att ta galopp för en sulke, för då hoppar sulken för mycket? Då, i så fall skulle de kunna ha någon form av rep som tar bort hoppeffekten så att sulken kan
men
åka
långt. Men de tävlar ju redan i galopp utan
sulken. Att de travar beror bara på att sulken inte fungerar annat.
Jo, annars... men då borde man kunna anordna en ny sulke med en form av kedja som jämnar ut de här rycken från hoppen om hästen galopperar.
Just, men å andra sidan, hästkapplöpningen har ju funnits sedan romarrik.
Alltså, ja, visst är det så.
På Colosseum.
Men inte fan galopperade de då? Jag menar, inte fan körde de trav då? De galopperade väl?
Nej, men vad heter filmen? Ben Hur. Där ja, ja. Väldigt bra skillnad.
Alltså, är det 18 minuter hästscen med lopp som de kör? men de travar väl inte?
Ni vet hur många hästar som dog.
Vilket djurplågeri det var. Hörru, ja, det var alltså, Errol Flynn och hans filmer, hörru du. Ja. Hur många hästar som skadades och dog alltså, under de
lövningarna. Vad heter den då?
Ingen brydde sig om det.
Men här var ju tjatan häston i Ben Hur. Som ju sen blev ordförande i det här amerikanska vapen, NRA, amerikanska vapen.
Ja, vad heter de? National Rifle
Association, precis, NRA.
Mm. Hemska människor. Alltså, det kan vara en av de värsta organisationerna som ändå är hyfsat rumsren i USA. Som
och de säger liksom Trump, nu när man ska stoppa skolskjutningarna, beväpna lärarna för 17.
Det är verkligen bemöta, det är verkligen gas.
Fight fire with fire.
Men vad vi tycker i Sverige om det där har ju ingen motsvarighet i USA överhuvudtaget. Här sitter vi i tv liksom och snackar om att de måste försöka begränsa och så vidare, men det finns ju inget intresse för det i USA överhuvudtaget. Det är ju en helt annan kultur till vapen i Amerika.
Ja, men det finns väl ändå visst, Bill Clinton införde ju hårdare vapenlagar, och Obama har ju också varit där. Men
de har mest pratat om det, de har inte fått igenom, för senaten är så mycket emot det.
Alltså politiska skäl då, liberala demokratin och så vidare, alltså då liberala, men det omfamnas ju inte utav på något sätt någon majoritet i Amerika att de ska förändra vapenlagarna på något sätt. Alltså den stora majoriteten tycker ju att det ska vara som det har varit. Om inte lättare att bära
vapen. Vad sa den stora svart eller?
Nej, den stora majoriteten. Vita majoriteten. I Amerika som röstar på Trump. Ja. De tycker ju tvärtom att det är för lite för liberalt.
Jag hörde förresten ett tal, inte siffra, det är alltid siffra fast det handlar om tal, av hur stor andel svartare bor i USA. Kan ni veta, gissa hur många det är? Alltså, för många färre än vad jag trodde kan jag tala om.
Jag kan tänka mig att det är 7%.
Jag vet, alltså när man gick i plugg så var det väl kanske var tionde bara, va? Ja. Eller var tionde förr. Alltså, jag kan tänka mig att det kanske inte är så många fler nu.
Ja, men då ligger du ganska bra. Och du, jag tror att jag hade gissat på att det kanske skulle vara 30-35, men det är 13%.
Ja, det ligger där.
Men tänk på att det är mycket latinos.
Ja, men latinos, jag vet inte, 17. Det är många
det finns USA är ju en stor smältdeg.
Jo. Nej, jag tror att många
att det ökar så liten 10-13 då på så många år, kanske 40 år och sånt där.
Ja. Larvigt ord, smältdeg, värst ord.
Ja, det var du som sa det.
Ja, men det var ett skämt. Det flög till över radarn. Eller under radarn, ska jag säga. Men i alla fall, det här med travet, jag tycker bara att det var kul. Grattis, etanol. Coca-Cola day, sweet and know our names, blah. Alltså, Coca-Cola Waynes med The Tough Alliance.
Just det.
Den tuffa alliansen. Holger Rune, dansk supertalang, 17 år. Åkte ut.
Nej, inte 17. Han fyllde 19.
Han är... 19 fyllde häromdagen.
Det stod 17
år
i Aftonbladet.
Nej, då har de fel i Aftonbladet. Han är 2003.
Men... Och jag skulle precis, jag hade ju världens bästa
inledning. Med alla som har 17 år som har vunnit, alltså Nadal, Villander, Chang och så vidare, som har vunnit Grand Slam.
Ja, men det är alltså när Holger Rune, han är ju född 29 april 2003, han är 19.
Nej, jag sa ju det.
Ja, det är 19 härom, men det tar ju länge till att slå igenom nu, säger med tennis, men jag har följt Holger Rune minutiöst i franska mästerskapen faktiskt. Ja. Jag sett senast då mot Rud då också.
Och då säger vi som lite äldre säger att det är Christian Rud och säger nej, det är hans son Kasper Rud.
Och Kasper Rud, 8:e rankad i världen, vann mot Holger Rune i åttondelsfinalen.
Och alltså fram i semi nu. Men, första norrman någonsin i semi i Grand Slam.
Mot Cilic, ja.
Kan vi berätta att Tsitsipas åkte ut mot Holger Rune?
Ja, otroligt oväntat för att säga. Tsitsipas att han åkte ut mot det, tror jag aldrig.
Men det här är ju ett minus för våran Mikael Ymer. Alltså, Tsitsipas var ju inte i form alls. Han två femsetsmatcher först. Och sen krossade han Ymer 3-0.
6-2, 6-2, 6-3 typ.
6-1 i tredje.
Ja, men jag sa typ.
Ja, typ. Men sen åkte han mot Holger Rune.
Ja.
Så att det är ett minus för Ymer att han inte kan göra bättre mot en Tsitsipas som är helt ur form. Men det var ju en väldigt bra match. Och den Holger Rune är nog på väg att bli Danmarks största stjärna inom idrotten i historien.
Ja, de har ju faktiskt en dansk världsetta i badminton som inte står, som tog OS guld också.
Ja, men Rune kommer nog i alla fall sett till,
alltså
sett till nimbusen i världen och blir den största dansken genom, i konkurrens med de bästa fotbollsspelarna.
Ja, men menar du, alltså badminton är också en stor världssport. Menar du att tennis är större än badminton?
Jag tror att alltså Formel 1-världsmästarna och Wimbledon-mästarna och alltihopa är där. De står i en klass för sig. Alltså Messi och Ronaldo är undantag i fotboll. Men de som är världsetter i tennis eller första, ett, två, tre i tennis, de är kända, tror jag, över hela världen.
Jo, så är det. Ska vi bara ta lite om Holger Rune.
Han har ett problem.
I framgångens stund så verkar han ju trevlig. Men då när i tredje set, tiebreak mot Rud, går honom emot, så är han så jävla otrevlig och skriker okvärdighetsord mot sin morsa, som ju då, han skriver, lämna läktaren, ja. Lämna, och så gör han det.
Alltså.
Och det är liksom inte trevligt. Och då har jag märkt att det finns, historiskt så finns det tre stycken med sådana här osnutet salkutseende. Och då, ni kanske inte, som inte bor i Stockholm, kanske inte vet vad det är, men salk är alltså tennisklubben för de rika som ligger i Bromma. Ja. Och då har man ett visst utseende och man når sällan särskilt långt. Men det finns några undantag då. Och det är alltså, om man ska beskriva, det är de som vaskar champagne under båstaveckan. Man har ett osnutigt och ganska osympatisk blick, ofta ljushårig. Det finns tre sådana i tennishistorien. Det är Leighton Hewitt, osnuten, han var ju otrevlig på riktigt också. Ja. Dennis Shapovalov ser ut som, han lär vara trevlig. Mm. Men Hewitt är inte alls trevlig. Och då nu Holger Rune, om de som, jag vet inte om vi kan lägga upp på någon sida så här, eller de som vill kan ju googla, jo, de tre,
det kan vi,
de
vi
har det här osnutna, otrevliga salkkids-utseendet.
Vi, vi har en ny Instagram.
Men jag, har vi det?
Men jag, ja, tror ju att jag kan gå emellan och säga så här bara.
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. I dagens mediebrus ja. Så tror jag att om du är en snäll och fin kille som Edberg, så
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inte så bra. Alltså, om du är en John Daly eller Holger Rune eller ännu värre, så går du hem. Jag menar, det skrivs, du blir mycket, mycket större som idrottsman, som McEnroe, genom att du är så osnuten och så otrevlig.
Jo, men McEnroe hade ju glimt, han hade humor. Jag menar, om man bara osnuten heter något annat, då verkar man osympatisk. McEnroe var ju aldrig osympatisk.
Ja, i början på sin karriär var han väldigt osympatisk.
Men jag tror kanske att han gillar dig personligen.
Ja, med personligen.
Det är en av dina nemesis.
Men jag tror att om du har en karisma som sticker ut lite grann, som Holger Rune, som ju är helt levande alltihopa där, och som är väldigt karismatiskt, det är han verkligen, jämfört med Rud i alla fall.
Jo, när det går bra.
När det går bra. Men så blir du mycket, du tjänar mycket större pengar, du blir mycket, mycket större som idrottsman, du är mycket större i media och så vidare, om du har den karisman så att du inte är som alla
Nej,
andra.
Nej, men poängen är att McEnroe skulle aldrig be sin mamma dra åt helvete på läktaren. Nu satt i och för sig bara McEnroes farsa där. Men han skulle aldrig be sin farsa dra åt helvete på läktaren. Jag tror inte det.
Det tror
jag
inte.
I början på karriären gjorde han faktiskt det. Han bad sin farsa dra åt helvete när han var ung och osnuten.
Ja,
men jag vill bara en liten spaning här kring ämnet. Jag tror att om man ska ha den attityden och vara osnuten och lite arg och där, för att bli riktigt nästan folkkär, så behöver du en motpol. McEnroe hade Borg. Mm. De var totala motpoler. Borg,
Holger Rune har
Kasper Ruud. Ja, Kasper Ruud och Tsitsipas.
Han ser väldigt norsk ut, när Kasper Ruud. Han har norsk framtoning i det han gör. Medan däremot den här Rune kan nog växa ut till en jättestor personlighet jämförelsevis, skulle jag tro.
Ja. Men Djokovic är också jävligt vidrig i sitt beteende.
Jag håller inte med, men jag tyckte så, när han spelade mot Nadal då, här, för ett par dagar sedan. Det är så synd om alla buar åt honom. Jag tycker att han är ganska trevlig. Han har glimten, han är ganska... Varför är folk så arga på honom?
Berätta. Ja, men det är, ja, men det är ju det här med coviden.
Ja, men vadå? Han kan vara på dum i huvudet fast vara trevlig ändå. Men
det var han är så trevlig verkligen. Och sen, det är mycket med hylla Serbien, polare med presidenter som inte är så trevliga. Alltså, det finns ju en sån historia bakom också. Och att han sköt den här bollen på hon.
Ja, men det var ju inte med flit. Då vill jag bara tillägga, jag kanske har sagt det, men jag pratade med Magnus Norman.
Ja, men
då
konsekvenstänk.
Jag har pratat med Magnus Norman som har hängt med alla de här, för han var tränare på den nivån. Och han säger att av de tre stora, Djokovic, Nadal och Federer, så säger han att Djokovic är den trevligaste.
Okej, okay. Men om man bara ser bilden utåt i alla fall.
Ja, ja.
Om man skiter i trevligheten när man sitter här och snackar.
Mm.
Så har ju Djokovic, Federer, de kanske är ett as egentligen, men som utåt sett i alla fall verkar trevlig.
Mm.
Och det tror jag att både Djokovic och Federer är bekänt av. För de har ändå varit de två stora stjärnorna. Nadal har också varit där. Men jag skulle hävda att Federer och Djokovic har varit större stjärnor än vad Nadal har varit. Nadal har hamnat lite utanför de tre, rent imagemässigt.
Någon större stjärna än Nadal tycker jag är svårt att hitta, både som utstrålning och sitt sätt att spela tennis också, som ju är otroligt karismatiskt jämförelsevis mot till exempel, alltså Djokovic är ju inte lika färgstark som Nadal i själva spelet. Nadal har ju mycket, mycket mera originella slag och mycket, mycket större, han tjusar i publiken på ett helt annat sätt än vad Djokovic gör.
Men det är för de inbit, jag tror att om man räknar artiklar i Aftonbladet, Expressen och The Sun, alltså världstidningar, så ser du förmodligen Djokovic namn betydligt oftare.
Ja, jag håller lite med Jesper. Men jag vill också säga att vad viktigt det här nu. För att nu handlar det verkligen om vem som blir den största tennisspelaren i historien.
Ja.
Federer är ju över 40. Och han kommer inte ta någon mer Grand Slam. Han har 20 Grand Slam-segrar. Djokovic har 20. Han är 10 månader yngre än Nadal. Nadal fyller nu 36.
Har 21 väldigt,
väldigt snart. Vad sa du?
Han har 21 va?
Ja, han har 21 precis. Ja. Han har en mer. Så Nadal vinner nu. Så han kommer att ha 22.
Mm.
Och då har Djokovic 20. Och då är det alltså, dels vem kommer då vinna flest Grand Slams genom tiderna? Det vet vi om ett par år.
Och
men också inbördesmöten. Nu blev det så att nu fick ju Nadal knappt han in än. Så nu är det 30-29 till Djokovic mot Nadal. Den är också jävligt viktig om vem som är störst.
Men nu vann ju han en episk final då i Australien då och fick sin lilla övertag, alltså Nadal då.
Ja.
Men om han ska vinna nu franska mästerskapen emot... Ja, det är ju Zverev som står i vägen framförallt.
Ja, Zverev, alltså. Hans nerver håller aldrig. Och sen så Christian Ruud i finalen. För han möter Cilic. Att Cilic är i semifinal, det är ett underbetyg till hela tennisen. Vad sa du?
Kasper vet han va?
Ja, jag Kasper. Jag sa ju, minns att jag sa att man sa till pappan Christian.
Nej, det är alltså Kasper. Men
för Christian är hans far. Är alltså den näst bästa norska tennisspelaren genom tiden.
Men kommer Nadal förbi då Zverev? Jag är inte så jättesäker på det. Men gör han det så vinner han ju då sin 22 naturligtvis. Och det kan Djokovic aldrig komma ikapp.
Djokovic måste ju vinna Wimbledon.
Två saker innan vi går. Jag är beredd att sätta pengar. Jag är beredd att sätta nästan 100 spänn mot 1000. Jag är rätt säker på att han slår Sverige. För Sverige är för nervös. Det är det första. Och sen så tror jag faktiskt att Djokovic har en chans. För han har Wimbledon. Och han har US Open. Och han har Australian Open. Och han har sån... Han är omänsklig. Så att om ett par år vet vi.
Jag tror att det är svårt att komma i 22 för Djokovic. Och han har ju förlorat då mot... Han förlorar ju mot Alcaraz och så vidare under våren nu. Så att jag tycker inte Djokovic är favorit i kommande turneringar på något sätt. Alltså inte Wimbledon,
men
inte
US Open. Kanske.
Han kan kanske vinna, men jag tror inte det. De andra kommer ju närmare och närmare. Alltså Alcaraz blir ju bättre och bättre för varje dag som går. Så att han kommer vinna Paris nästa år, tror jag. Så att jag vet inte, det är ganska tufft för Djokovic att ta en titel till.
Ja. Men det blir spännande att se, mycket, mycket.
Det är den sista titeln
han tar. Han är dock 35 år, jag menar, alltså fotarbetet vid 35 går ju ner och det va. Så att många kommer ju att... Han får svårt mot många.
Han är
så
beroende av sitt försvarsspel också.
Ja. Mm. Så att Djokovic försvarsspel kommer nog inte att hålla så länge till. Då måste han få en drömlottning i så fall Djokovic. Men jag tror inte att han tar någon mer titel till.
Men ska jag knyta ihop säcken bara med den här Holger Rune då.
Ja.
Han har ju varit otrevlig förut. Han har bland annat skrikit till någon fransk spelare. Jag tänkte vi kan spela upp det klippet när han är ut.
Visst är det bra namn?
Ja, det är jättebra.
Han är som en gammal kung från 800-talet.
Ja, precis. Som var kung men sen blev bortputtad till en ny ett som har tagit över då.
Precis, han blev avrättad vid 23 års ålder.
Ja, precis.
Det var någon som sa så här under Wimbledon-finalen med Mäken och Borg då, att någon kommentator som sa fel då. Där borta sitter ju mamma Rune, sa då, när Borg spelar.
Ja, pappa hette ju Rune.
Mamma Rune sa fel då.
Ja.
Men nu stämmer ju det här med Roland Garros. Där sitter ju mamma Rune.
Just det, var kul. Äntligen får de ihop det många år senare. Alltså, Runes mamma heter ju du. Han heter ju Rune Borg, pappas. Alltså, Borgs pappa.
Jag fattar.
Till slut.
Så här låter det då. När Holger Runes...
Margareta heter mamma, va?
Svar jag.
Margareta. Margareta. Jag vill vara din. Det är någon som heter Echeverry, eller Echeverry, vet du det? Någon tennisspelare. Mm. Som möter Holger Rune då. Och det här är inte när han skriker till sin morsa. Nej. Alltså lämna på danska då. Utan han skriker någonting annat.
Vantaggio Echeverri.
Jag skriker, alltså, you're just playing like a fucking faggot. Det är väldigt grova. Och han skriver också, you're a pussy player. You're a pussy player.
Mm. Ja, fattar du ens vad han säger?
Jag tror han pratar danska, jag är inte helt säker. Men översättning var i alla fall engelska. Mm. Kanske har varit lite dåligt. Du får maxa ljudet om det.
Annars betyder ju håll din käft, man, allt på danska.
Ja, det kan betyda håll din käft. Bra spelat kan det också betyda.
Ja, håll din käft. Eller bara förvåna dig, eller snart är jul.
Precis.
Men jag tycker så här ändå. Jag har sett väldigt mycket golf. Och golf är ju väldigt tråkigt att se numera. Alltså timmarna går och ingenting händer. De är likadana. De plockar upp bollen ur hålet på exakt samma sätt. De lägger liksom då bollen till rätta på green på exakt samma sätt. De rör sig på exakt samma sätt allihopa. Det finns bara ett sätt att agera i golf.
Mm.
Och som alla gör. Så jag tycker att det är roligt att i alla fall i tennis att det kommer fram spelare som är lite annorlunda. Så jag välkomnar den här Rune. Mm. Om man inte är så polerad. För att om alla i tennis skulle vara exakt likadana, stöpta i samma form, det vore uttråkigt. Spelet ska vara lite annorlunda, och det är det ju tennis jämfört med golf naturligtvis. Det är det ju. Men också personligheterna måste framträda på något sätt. Även om det är lite negativt, så tycker jag att det ger en nimbus, en relief åt själva sporten. Om det finns, alltså då som McEnroe, som inte är som alla andra. Det tycker alltså, jag är jättepositivt.
Jag håller helt med.
Jag håller också med.
Väl talat.
Och jag är lite bias eftersom jag är själv väldigt eldig. Kanske inte så mycket nu för tiden. Jag var väldigt eldig förut när vi spelade fotbollskap sådär. Men jag lugnar ner mig lite grann. Jag mår dåligt av den här skriken. Men Nordtug till exempel. Han gav ju den utdöende längdskidåkningen 15 år extra genom att han var en stjärna.
Där har du en jättepoäng. Ja. Jättepoäng.
Genom att backa över mållinjen och skratta.
Du har en sån poäng. Hur han har varit, hur han har betett sig, hur han har varit som person, som personlighet och så vidare. Nordtug, så är han en välsignelse för skidsporten.
Ja, alltså, tänk om alla var som Kalle Halvarsson.
Kalle Halvarsson är inte så jävla tråkig. Det finns någon som är tråkigare. Han vågar ändå säga vad han tycker.
Jo, men det är också pinsamt för att han är liksom... Han kommer ju alltid 27, alltså.
Jo, jag vet inte. Det är så kul med honom att han inte ger upp.
Men det finns många skidåkare, manliga även kvinnliga, som är jättetråkiga jämförelsevis. Det är det. Och sådär. Och det är klart, det säljer ju ingenting. Alltså om du är så totalt avskalad från alla.
Ja, bara säga, en positiv sak med Kalle Halvarsson var att när Nordtug åkte dit för kokainhistorien i bilen och rattfyllan och hamnade i fängelse, då fick han fråga ifrån Svenska Kvällstidningar vad han tyckte. Och då var det upplagt för att han skulle ta avstånd och sådär. Det gjorde han inte. Han sa, jag står för Nordtug. Nordtug är bra. Hemskt det som har hänt och så vidare. Men ändå, det är liksom min kompis. Och där höjdes Halvarsson.
Bra sagt.
Bra sagt. Nordtug, andra sidan, har sagt saker som det är synd om Kalle och sånt där. Så vi kan väl gå ut på den här låten, just på det här ämnet då. Helt ramfit Kalle Halvarsson, Who the fuck is Norway? Och något trams de gjorde, alltså ruskigt hållet. Nu får lyssna själva.
Skitsamma, det är Kalle på micken. Det är jag som är riktigt stor på picken. Petter Nockling, vem fan är du? Du har ju lika stora beatset som Bryntes brud. Lägg av, det är slut. Du har ingen stil. Du har kraschat din karriär som du kraschade din bil. Uh-huh. Och Labo, din lilla skit. Hör nu, jag tänker bara säga så här. Fuck you! Who the fuck is Norway?
Ja. Jo, nej, det var ingen höjd. Det var,
jag vill också, ja,
det, var det var lite på Ramlöver. Sämsta folket på hela jorden.
Jo, jag minns när den här kom också. Och då också blev Kalle Halvarsson upprinnad av kvällstidningen. Det är ju en återkommande grej att han blev upprinnad av det. Och då ville de ha att han skulle backa, för han var så pinsam, låten var så dålig. Men inte heller det gjorde han. Så, nej, jag tyckte det var kul då. Jag vill inte alls ha det ogjort. Så jag tycker han är lite rolig där.
Det
var ju skit naturligtvis.
Det är lite dålig geni på något sätt.
Men det skrivs ju mycket om Kalle, med tanke på hur medioker han är i spåren och det. Ja. Han måste ju sälja tidningar,
ja,
naturligtvis.
Det har du varit rätt. Jag tar tillbaka lite grann. Han kanske är viktigare, men jag tror att hade alla varit som Kalle och bara varit dåliga och varit frispråkiga liksom, och lagt ut, det kanske inte hade blivit. Men har ni sett bilden på Kalle när han pissar i skidspåret?
Nej, det visste
han sitter ens. På en rejäl sak. Så att det är verkligen,
han har det låter kul, men alltså, att han fortsätter nästa säsong, det är bara för att han kommer tvåa i ett världscuplopp i slutet av säsongen. Och då tror han att nästa säsong kan bli min säsong.
Nej, men han tjänar nog ganska bra, ja, för att han säljer ju i media och så vidare.
Ja, han är ju vår
största stjärna. Och därmed också sponsorerna satsar ju på honom, för att han är ju ett känt namn genom att det skrivs så mycket om honom. Ja. Så att det är klart att skulle han lägga av så skulle ju penningminskningen blir enorm.
Ja, de här skidtjejerna, vet du, Svan och Stina Nilsson, man vet ju inte knappt vad de heter. De är mycket mindre stjärnor än vad Kalle är. Ja, för att Kalle precis blir uppringd av kvällstidningar.
Det är Frida Karlsson då som har ett utseende först och så vidare, som kanske då kanske säger någonting, men hon är undantaget. Nu när Kalle har slutat så är ju då Kalle en i frontlinjen.
Men Mats, är hon snygg eller Frida Karlsson?
Jättesnygg.
De är snyggare än Giselle Bündchen. Nej.
Alltså Mats, han säger inte.
Har du fått en stroke, Mats? Jag bara blir orolig.
Det är så svårt att svara på. Det går inte.
Ja, men det är klart att hon inte är det. Hon är en käck skidtjej.
Ja. Vi går vidare. Jag vet att du hatar att prata om det här, Olle. Men Mats och jag tycker om att prata om det. Jag tänker att vi ägnar 5 minuter bara åt Champions League-finalen. Mats, ta oss igenom, och för Olles skull då, lite lätt, den här Champions League-finalen som avslutades i lördags.
Jag såg Champions League-finalen.
Men jag var livrädd när matchen startade sent om sidor att Real Madrid skulle ta ledningen, för då är matchen över. Nu fick de en boll inne genom Benzema, men gudskelov så var det offside-avblåsning. Så jag tänkte, gode gud att inte den där Vinicius Junior gör ett mål snart i andra halvleken. För då är matchen över och stänger jag av tvn, då är det ingen fotboll längre.
Och vad hände då?
Gjorde han inte det, den här Vinicius Junior? Han bredsida in 1-0, så att det var 9 chanser för Liverpool och en enda och ett mål då för Real Madrid. En fotboll som jag hatar mer än någonting annat. Så är det. Så att det cyniska, elaka, effektiva och tunga Real Madrid var inte någon bra finalpartner för min del, för att gör de ett mål så blir matchen ett jävla helvete.
Ja, och de vann ju med 1-0. Men jag tycker också, om jag ska vara lite så, jag tycker inte att Liverpool kom till de här riktigt, det var några chanser, men jag tycker inte det var ingen anstormning som jag trodde kanske att det skulle bli sista 20.
De gjorde ju Courtois bra genom sin ineffektivitet och sitt dåliga, de hade ingen punch i avsluten alls, vilket Real Madrid har. Benzema och company, även Vinicius Junior, är så klockrent kliniskt säkra i avsluten. Men Real Liverpool som Manchester City är inte det. De väger lätt framåt faktiskt. Och de hyllar Courtois. Men de gjorde honom bra med ganska enkla skott hela tiden. Det var ett som gick via hans hand i stolpen i och för sig. Men det var inte otagbart. Så att Liverpool har sig själva att skylla att de inte har någon riktig striker.
Ja.
Alltså den här killen som kommer in då, som heter Sterling ibland. Han var bra på EM i och för sig, en riktig stjärna.
Men han spelar ju dock i City.
Han pikade, han var 23, gjorde inte det?
Ja, men han spelar ju City.
Jag säger som ett exempel bara på Sterling. Ja. Som ett exempel på att han väger så vansinnigt lätt. Nu kommer ju Haaland till City nästa säsong. Och han är ju en striker som är motsatsen till Sterling. Alltså då Liverpool har många Sterlings i sitt lag framåt då, som inte riktigt har den här otroliga effektiviteten och trycket framåt.
Det var det jag tänkte säga också med Liverpool, att man har mer, tycker jag, verktyg, eller hade, för nu kommer Haaland City, hade mer verktyg än City tills Haaland blev klar för sitt. För nu har ju City ett jätteverktyg där framme. Och det är en bra värvning, tycker jag, Haaland.
Så att risken är bara att Haaland blir skadad väldigt mycket. Hans spelstil inbjuder till tuffa skador. Han kommer att ta sig jättehårt i Premier League.
Och det kommer bli svårare för honom.
Så han kommer att vara skadad lika mycket som han kommer att spela framöver.
Jag tycker att han har, vi pratade nyss om det här osnutna tennisutseende som de tre hade. Ja. Alltså Shapovalov, Hewitt och Rune. Visst 17 har Haaland det osnutna, otrevliga utseendet
också. Otroligt ful också på det.
Ja, men visst är han ful. Och så det här Braut som han lägger till med. Jävla
tönteri. Ja,
jag vet inte, han kan nog bli otrevlig med tiden, alltså Haaland.
Han har varit otrevlig.
Det är klart han är otrevlig.
Ja, inte än så där i full blom, men det kan nog bli väldigt snart, alltså om han så att säga får allt för mycket ros i England, och det vilket han kommer kanske att få i City som den enorma avslutaren han är. Som en otrolig murbräcka. Vilken personlighet.
Jo, men säg så här, skulle ni vilja leva resten av era liv på en öde ö tillsammans bara med Erling Braut Haaland?
Nej.
Nej, det kom från hjärtat.
Ja, tänk Bündchen då.
Ja, eller Frida Karlsson. Frida på ena sidan och så mycket hjälp på andra.
Tälta med Bündchen på
ena. Ja, men så här, hade varit du Frida Karlsson och Haaland, då tror jag Frida Karlsson hade valt dig.
Tack.
Ja. Det tror jag, för han är ju så fruktansvärt. Trots att han mycket pengar.
Ja, otrevligt. Ja, otrevligt. Det ser man ju.
Ja, men det finns ju ett klipp på när han börjar bråka med vakter och grejer. Aha. Och blir rejält utskickad av vakterna. Ja. Brysk man. Det hade bra. Så kände jag också. Bra. Men grejen med Haaland tror jag ändå att han kommer, när han är frisk, så kommer han göra mycket bra för City. Liverpool har inte riktigt de... Liverpool skulle behöva en sån spelartyp som bryter mönster lite mer. Nu, visst att man har lite mer verktyg än City.
Nu ska ju Salah sticka också. Ifrån Liverpool.
Ah, Mané.
Nej, han skrev ju på.
Mané, förlåt mig.
Stick.
Sadio Mané sticker.
Inte Claude Mané, utan Mané.
Mané säger ju han... vad heter han som sitter och kommenterar i studion?
Jag såg Claude Mané på cykeln.
Arsenal-spelaren sitter i via Play-studio.
Sebastian Larsson.
Nej.
Fick Ljungberg.
Han säger Mané, säger han.
Jaha.
Kan inte säga Mané då? Säg Mané.
Mané. Han låter hemskt, gör
han. Mané, säger han.
Han så jävla hemskt
röst. På halländska. Mané. Säg inte Mané.
Nej. Verkligen. Där har du Ljungan. Nej, men jag tror Liverpool skulle vara bekänt av en... någon ny typ framåt, för att det är väldigt mycket lika. Det är Jota, det är Salah, det är Luis Diaz.
Han är dock bra. Alltså,
alla är ju världsklass, men...
Han kom från Porto, tror jag, och är en världsstjärna direkt när han kommer till Liverpool, vilket är fantastiskt.
Jag håller
med. Men han behövde en Haaland.
Ja, för det är irrationella yttrar det handlar om egentligen. Jota kanske lite mer central, men ingen av dem är en renodlad nia, som Haaland är, och som Benzema är. Man behöver nummer 9, en striker.
Kan du berätta, nian är så renodlad striker, det smittar från nia.
Det kan man väl säga.
Vad är tian då? Jag har spelat alltid, tian har gjort flest mål.
Ja, men jag vet fan inte hur man ska, vi gör så här, en klassisk tia i fotboll.
Ja, det är så lätt att slänga sig sådana här saker som nia och tia.
Ja, men nia är Henry Tillberg, va?
Ja, alltså en nia är ju en striker, en striker.
Ja, och tian då?
Gert Müller.
En tia, spelfördelaren.
Men spelfördelaren är ju den som är offensiv mittfältare i mitten.
Nej, alltså,
om vi snackar AIK 86 så är Thomas Johansson. Ja. Om jag ser för finsmakare.
Tia var en tänkande August förr. Tänkande August.
Vet du vem som är en tia? Klockan tia. Francesco Totti. Mm. Där har du en tia. Men jag tror fan att Francesco Totti hade nummer 9. Vänta, ska vi se vad han hade för nummer. För att 76, för övrigt 27 september i Rom. Det som är så fantastiskt med honom. Han hade nummer 10.
Ja, han hade.
Och Totti var en tia. Messi har, eller sen Del Piero var en tia.
Ja, just det.
Så att, tänk den, Roberto Baggio tia.
Maradona hade väl nummer 10.
Ja, visst.
Maradona också. Och det är klart, alltså, legendarna och Pelé nummer 10 också.
Ja, 10 är ju det stora.
Men sen, tiorna, det är de största.
9 är ju, men det kan också vara att 9 har nummer 11 till exempel. För att det är längst fram och så. Olle.
Jo, du knyter ihop. Vi har pratat ganska mycket tennis idag. Mm. Och lite golf kan vi komma in på då. Alltså, nu är då en norrman är framme i semi och kommer antagligen gå till final i franska. En norrman är världssjua i golf. Vi har också en dansk, Holger Rune, är bra mycket bättre placerad än den bästa svensken. Vi har också en dansk golfare, Nikolaj Høygaard, är bättre än den bästa svensken i golf. Bästa svensken i golf är Alexander Björk, 152. Bästa svensken i tennis är Mikael Ymer, som ligger kring 100 ungefär. Alltså det här är första gången i världshistorien som lilleputtländerna för oss, Norge och Danmark, är bättre än vad vi är i både golf och tennis. Vad är det som har hänt? Jag lämnar ord till Mats Strandberg. Och vad ska jag åt det?
Ja, alltså Norge har ju verkligen sen tidigare, de har ju Warholm också, världens bästa friidrottare under senaste VM:et här.
Med fuskdojer.
Han slog ut våran Duplantis faktiskt, Warholm 400 meter räckvidd. Han är ju fantastisk alltså som löpare. Så har de Ingebrigtsen också på 1500 meter som håller världsklass och det. Så att Norge har ju från också ingenstans som ett jättelillebror även inom tv-produktion och film och alltihopa stegat fram liksom och verkligen.
Jo, men i våra grenar, hur ska vi ta tillbaka tennis och golf, det är det jag menar.
Ja, alltså då golf och tennis verkar, för alltså damgolfen för Sverige, den ser ju jätteljus ut med Maja Stark och alltihopa, det gör det verkligen. Men på här sidan i golf för Sverige ser det ju inte så bra ut, absolut inte. Och tennis ser ju jättedåligt ut för Sverige.
Alltså vet ni ens vad vår främste golfspelare heter just nu? Jag ska säga, jag visste det inte och jag kan mycket om golf.
Det är inte Stensson alltså.
Vad sa du?
Det är inte Stensson längre.
Nej, det är alltså Alexander Björk.
Jag tror det var han från Haninge alltså.
Blix.
Alexander Björk, 152.
Ja, just det.
Det är skandal.
Men då har ju han,
det
är skandal. Alex Norén har ju tappat väldigt mycket då sista tiden och sådär. Han är ju ganska gammal nu, han är ju en träningsprodukt. Haninge stolthet då, Alex. Och så att han kan ju inte bli så mycket bättre. Så att det ser mörkt ut för Sverige.
Men han har Kalle Norén som...
Mörkt ut för Sverige. SVT, framförallt SVT. Kanske i tennis. Golf är lite mer inne i Sverige än vad tennis är idag. Det tror jag i och för sig. Mm. Så att det kan nog se bättre. Damsidan golf, Sverige, jättebra. Det kan bli ett nytt skidfenomen på damgolf framöver. Vi har en räcka jättefina tjejer som kommer att slå igenom. I en bristande konkurrens på damernas världstor i golf så kommer Sverige att dominera väldigt stort. Och om kanske bara 3-4 år.
Men vad är det som, vad gör norrmännen bättre och danskarna? För att det känns ju som att det är resurser och
Norge har ju mer tillgänglighet. Pengar. Danmark har ju inte riktigt mer pengar.
Nej, men jag tror att tillgänglighet, jag tror att det är lite mindre, jag tror att det är lite stolpigt i Sverige. Ska du bygga upp en tennisbana så ska alla få säga sitt i grannar och det är någon som är fågelentusiast.
Ja,
och sen är det någon som inte vill ha skrikande barn nära sig. Vilket man kanske kan förstå. Men det finns ju en inneboende stolpighet på gott och ont med den svenska modellen. Och det gäller inte bara sport utan det är för kultur och politik.
Hur menar du då liksom inom kultur och det är den svenska modellen?
Alltså att det finns den svenska modellen, att vi har
en avundsjuka som är enorm.
Nej, jag tänker lite längre från start till mål. Om du bygger upp ett tenniscenter eller en rink, det ska gå igenom så otroligt många instanser. Ja. Vi har ett stolpesystem, du ska få bygglov.
Det är överdemokrati helt enkelt lite, i Sverige. Så är det. Och så sen finns det ju också en missunnsamhet mot grannen i Sverige som är enorm. Den svenska, alltså det som håller världsklass i Sverige, det är ju avundsjukan. Den håller högsta världsklass i Sverige. Alltså grannen unnar inte sin granne någonting överhuvudtaget. Gör allting som står till makt för att stoppa varje försök liksom i Sverige att stiga fram. För att nå framgång är ju fruktansvärt fult i Sverige.
Ja, mörkt.
Det är mörkt. Nej, men jag tror att det kan ligga någonting i att det är lite lättare i alla fall har jag, vad säger man?
Jag fick
slaganfall nu.
Ja, men alltså på lång sikt, alltså vi är dubbelt så många som de bor i. Alltså vi är, sammanlagt ser vi lika många som är i Norge och Danmark ihop. Så kan, alltså långsiktigt kan det inte vara så att de är bättre än vi på både golf och tennis.
Jag kan säga
våra stolta sporter, det går inte.
Våra två största i den tiden, Ingemar Johansson och Björn Borg, de vart ju ganska snart hånade i Sverige. Alltså avundsjukan var enorm mot Ingemar, enorm emot Borg. Jag tror inte att avundsjukan är lika stark i Norge och Danmark.
Nej.
Men det här är väl också efter karriärerna dock. Jag tror inte att en ung kille eller tjej tänker att jag vill inte hålla på.
Jo, men det var ju när Borg flydde skatten och när Ingmar flydde skatten. Det var hat mot dem redan under deras karriär. Visst var det?
Ja, just det. Det är sant. Men det var det med att de flydde från
skatten.
Ja, just det.
Nej, men alltså när Ingmar förlorade sin andra match då i Polo Grounds 1960 mot Floyd Patterson så vart det ett stort jubel i Sverige för att Floyd vann. Sen vann ju Floyd svenskarnas hjärtan och kom till Sverige med svenska Floyd.
Här, det sjuka är alltså att efter 59 då när Ingmar vann så hade han folkparksturné där han stod och ibland boxades han mot någon lokal förmåga. Och ibland stod han bara själv och skuggboxades. Alltså det räknas som tillräckligt jobb på den tiden. Men året efter då, när Floyd hade vunnit 60, då drog det mer folk på folkparkerna när Floyd åkte runt och skuggboxades själv eller körde mot en boxboll. Det är ändå, och Ingmar förstod ingenting av detta. Han blev ju jätteledsen för att Floyd blev populärare i Sverige.
Ja, men inte själv alltså, Floyd knockade ju Ingmar direkt för att Floyd skulle bli så otroligt populär i Sverige i alla läger. Han drog det på Gröna Lund, jättepublik till exempel, vilket Ingmar inte hade gjort i samma period om Ingmar hade varit på Gröna Lund.
Men är det inte också att Floyd var för det första svart, att det var 59 lite mer faktiskt exotiskt tyckte svensken, kan jag tänka mig på ett sätt. Men också att Floyd var en större stjärna. Ingmar har ju inte riktigt...
Men han var ju inte det. Alltså, Ingmar var som personligt mycket, mycket större. Han var större i amerikanska tv-shower. Han var alltså gäst överallt. Just, motsvarande Letterman eller vad man ska
men
säga.
Men har verkligen Jimmy star quality då?
Ja, men det var Ingmar det, Johansson. Ja. Han hade det. Han hade allt. Ja. Floyd Patterson hade inte alls det. Han, i USA var alltså... han var inte bjuden till de stora tv-showerna. Han var inte alls en sång- och dansman som
Ingmar
var.
Var det kanske därför svensken tyckte Ingmar bättre
med,
om honom?
Ja, men Ingmar gjorde till och med Hollywood-karriär. Alltså ja. Spelade en film mot Alan Ladd och han var gäst i alla de här Lucille Ball, alltså stora showerna. Det är Floyd Patterson var bara deppig och satt hemma när
så
det är väl så när J.J. Pye som sjöng Putti Putti han var populär bara i Sverige av alla länder på jorden, alltså J.J. Pye var ju populär bara i Sverige av alla länder på jorden och Floyd Patterson var populär i Sverige av alla länder på jorden. Sverige är så otroligt bakvänt hela tiden i alla frågor.
Men vi gillar ju Zlatan. Och det gör ju alla. Eller, fast även
det, gör
där,
det gör vi inte.
Jag gillar ju inte heller Zlatan, kommer jag på. Nej.
Alltså svenskarna gillar ju inte Zlatan rakt av. Absolut inte.
Nej, men det är lite generationsbaserat. För att de flesta i min generation gillar ju Zlatan. Men jag tycker ju det är löjligt när han välter bord och håller på. Jag tycker att det är trams. Alltså, du behöver inte visa kuken hela tiden, Zlatan. Han kan lugna ner sig lite.
Men Björn Borg var ju besvärlig. Han satte sig emot etablissemanget och så vidare. Han var ju en rebellborg och det. Och han vart ju ganska snart väldigt, väldigt hånad i Sverige. När han förlorade sin Wimbledon-titel 1981. Hade fem raka, 81 mot McEnroe då. Så var jag nere i Båstad och då jublade ju folk där nere åt att Borg förlorade mot McEnroe 1981 i Wimbledon. Jättejubel!
Var det lite Skåne-Stockholm då också eller var det bara Sverige?
Hela Sverige.
Okay. Ja, men alltså var det så att de i Båstad, att de i Skåne tyckte illa om att, för att han var stockholmare, det jag menar?
Nej, utan det var att Borg var så kaxig och det och okay. Hade betett sig på ett sånt sätt och han hade nobbat Båstad flera år också i och för sig. Men jublet var för Floyd Patterson och John McEnroe stort när de besegrade våra största.
Ja, fatta bara, som kanske avslutar, att Mikael Ymer, vår sopsvenske, fast han är bäst i Sverige då, han kräver alltså startpengar för att spela i Stockholm Open, vilket ingen annan tennisspelare, svensk stjärna, har gjort någonsin. Han är fan dum i huvudet.
Vilket jävla...
Ska vi sluta på det?
Vilket jävla... Ja, jag måste bara säga, tänk om Mikael Ymer gjorde en folkparksturné och åkte runt och skuggboxade. Hur många skulle han dra, tror
jag? Hur många skulle komma, ja.
Rotunda upp i Ytterhogdal.
Ingen skulle
kommer
komma.
Två. Hörrni, tack för idag. Jättetrevligt har vi haft. Och vi gör väl som vanligt. Tack Mats.
Okej, okay, tack så mycket.
Tack Olle. Vilken låt går vi ut på, Olle?
Ja, det får du bestämma.
Den här vanliga, vad heter den?
Ja, allt bygger upp ska vi riva ner.
Allt?
Ni har byggt upp ska vi riva ner.
Nej, allt de bygger upp ska vi riva ner.
Ja, med Frans Valentin.
Bra, tack. Vi ses nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.